Dagens evangelietext är hämtat ifrån Johannes 17 och verserna 18 till 23. Jesus sade: liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska bli helgade genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla ska bli ett, och att du, liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag också gett dem, för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett. Jag i dem, du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen tro och förstå att du har sänt mig och älskat dem som du har älskat mig. Sedan Nathan Söderbloms tid har vi citerat Johannes 17 nästan som en besvärjelse. När vi blir ett, då ska världen tro. Den frasen har upprepats gång på gång i alla sammanhang när frågan om ekumenik har diskuterats under snart 100 år. Vem är Nathan Söderblom, undrar ni kanske. Nathan Söderblom, han var ärkebiskop i Sverige mellan 1914 och 1931. Och han fick Nobels fredspris 1930 för sitt fredsarbete med att ena världens olika kyrkor. Han var inte ensam om det arbetet givetvis, men hans arbete är odiskutabelt positivt. På ett vis så satte det här fredspriset en symbolisk punkt för en mycket lång tid när världen, och inte minst i Europas stridsfronter, alltså orsak till krig, har stått mellan olika varianter av kristna bekännelser. 10-åriga krig, 30-åriga krig, 100-åriga krig mellan ortodoxa, katolska, protestantiska stater och länder och folk. Konflikter som legat som skamfläckar i den kristna historien en lång tid, när man ansåg att heliga krig inom kristenheten var motiverbart, tog slut. Även i Sverige tog det ekumeniska arbetet fart, och samfunden har sökt samförstånd snarare än konfrontation. Jesu uppmaning om att vara ett, eniga, den är omöjlig att gå förbi. Och Söderblom ställde de flesta världens samfund som samlades på en internationellt ekumeniskt möte i Stockholm 1925 inför detta och vann gehör. Den enda kyrkan som då inte var närvarande var den romersk-katolska kyrkan och pingströrelsen. Det var 1925. Det har hänt mycket sedan dess. Däremot var Söderblom aldrig någon förespråkare av synkretism. Det vill säga att man blandar ihop olika bekännelser till en mer eller mindre otydlig röra för att sedan enas utifrån minsta gemensamma nämnare. Som jag har förstått Nathan Söderblom, så menar han tvärtom, att det var av värde att man inte gav avkall på den egna särarten. utan istället enades kring den största gemensamma nämnaren, nämligen Jesus Kristus själv. Ekumeniken då i Söderbloms tappning handlar inte om att kyrkorna skulle bli ett med varandra just. Utan bara det grundläggande i att man erkänner varandra som kristna bröder och systrar. Och att man framförallt också skulle hålla fred. Att inte låta skillnaderna vara en orsak till krig och konflikter. Att åtminstone inte trosuppfattningen som sån skulle vara orsak till detta. Hans påstående om, för det sa Nathan Söderblom, det finns olika vägar till Gud. Men det handlade för hans del enbart om vägar inom kristendomen. Det har gått lång tid sedan 1931 och idag ser världen helt annorlunda ut och konfliktytorna är också annorlunda. Men man måste ändå säga att hans tolkning av den här texten är klockrent bra. Vi ska vara ett. Med vem exakt ska vi vara ett? Eller med vad, kan man fråga sig. Denna enhet kan inte främst handla om enhet med en annan tro eller annan trosinriktning eller politisk åsikt. För om jag lyckas då att bli ett med den ene så finns det någon annan som jag inte är ett med. Och vad gör jag i så fall med honom eller henne? Om enheten gäller enhet mellan olika kyrkoformer, främst, är ju risken stor att Kristus själv blir underordnad den formen. Och där vi får kvar är stort inte mer då än en åsiktsgemenskap. Det här är ju någonting som kristenheten idag faktiskt kämpar med, att hitta sin identitet i detta. Ganska nyligen dök det här upp igen. Jag läste någon slags insändare eller debattartikel om någon tyckte att den stora orsaken, den främsta orsaken till att det är krig i världen är att det finns olika religioner. Och därför så borde alla religioner erkänna varandra eftersom alla religioner i grunden är samma, om det nu bara finns en gud. Det där har vi hört ganska många gånger. För några år sedan till exempel så gick 5 präster i Stockholm ut i Dagens Nyheter med en tanke om att det i Söderbloms anda var dags att utöka enhetstänket också gentemot islam. Och i detta syftet med det var ju då att skapa fred i världen. Tanken är ju rörande vacker naturligtvis. I artikeln uppmanade man kyrkans präster och församlingar präster och pastorer och församlingar att öppna sina kyrkor för muslimer som saknar bönelokal och att man under hösten också hade bjudit till gudstjänster i Storkyrkan med företrädare för flera andra religioner. Andligheten, sa man, andligheten syftar till att göra livet drägligt för människan. Håll den formuleringen lite grann i huvudet. Syftet med andlighet är att göra livet drägligt för människan. 2 saker fick mig att reagera på detta. För det första, det var att man tog avstamp i en sån gigant som Nathan Söderblom som definitivt inte förespråkade synkretism. Det andra var att man underförstått menade att alternativet skulle vara krig mellan religioner. Vilket då inte bara är bestickande utan också faktiskt falskt. Söderbloms styrka var att han hävdade att formerna skulle underordnas Jesus Kristus. Och att enheten skulle bestå i Kristus själv. Precis då som Johannes citerar Jesus. De här storkyrkoprästernas artikel pekar istället på en enhet där frågan om Jesu person skulle då marginaliseras utifrån principen att andlighet ska göra livet drägligt för människor. Dessutom slarvar man också betänkligt med frågan om sanning. Det är inget fel att enas kring frågor om fred och livets dräglighet. Det är det ju inte, tvärtom. Och det är heller inget nytt att kyrkan finns i sådana sammanhang. Men varför vill företrädare för kyrkan göra detta på bekostnad av Jesu person? Jag har svårt att man inte ser problemet. Islam säger ju att Jesus inte dog på korset, utan att Gud räddade sin profet och lät honom komma till himlen. Judendomen säger att Jesus korsfästet avrättades och dog, punkt slut. Och då denna svaghet då som han visade genom att han dog bevisar att han inte var den segerrike messias som Gud utlovat i skriften. Kristen tro säger att Jesus dog och hans död inte var ett nederlag utan en försonande död. Han dog för våra synder. Det ingick i Guds plan och därför befriade Gud Jesus ur döden och uppväckte honom kroppsligen på tredje dagen till ett nytt och uppgraderat mänskligt liv. Vi står alltså inför tre radikalt olika påståenden om vem Jesus är. Och här står man ju naturligtvis inför ett val. Det går ju inte att komma undan. Alla religioner kan ju inte vara sanna samtidigt. Den religionsrelativism då som idag verkar gro även inom våra egna led är naturligtvis välment. Tro inte annat. Men det är en intellektuell återvändsgränd. Och är en förolämpning också mot de kristna i Irak och i Syrien som ställs inför kravet på att konvertera eller att välja någonting mycket värre. Och som är villiga att ge sitt liv för tron på Jesus Kristus. Och som är beredda att fly över halva jordklotet för sin tro på Jesus Kristus. Det är också en förelämpning mot de moderata muslimer som också bekämpar sina egna extrema avarter. Det står inte i Johannes att här gäller enhet mellan alla trosgrupper till varje pris. I den kristna tankevärlden är alltså Jesus som person som utgör enheten. Och han säger samtidigt att han ber också för dem som finns i denna enhet. Men han ber också för alla som indirekt också finns där. Och det där gillar jag skarpt alltså. Verkligen. Den versraden ger mig hopp, för det innebär att ingenting som vi gör eller har gjort saknar mening. Det betyder att Jesus inte ber bara för dem som organiserar, tror och bekänner honom. Han ber för alla som indirekt finns i våra nätverk. Det vill säga Jesus själv ber för alla barn och ungdomar som har passerat den här verksamheten genom historien. För alla som vi har mött och samtalat med under årens lopp. Han ber för de lettiska familjer som vi har stött genom åren. Och för de ukrainska flyktingar som idag vi försöker hjälpa så gott vi kan. Han ber för alla andra som vi har haft kontakt med genom åren. För alla gamla vi har besökt och tänkt på. För alla som på ett eller annat sätt kommit in i vår verksamhet. Dessutom står det i presens, i nutid. Det vill säga att han har bett och han fortsätter med det. Jesus ber för dem vi ber för. Det är någonting han gör. Något pågående. Enheten är viktig. Och jag menar att vi ska tala med varandra över samfundsgränser. Och inte minst som världen ser ut idag ska vi också göra det över religionsgränser där det är möjligt. Dialog är alltid bra för freden och för att göra livet drägligt för människor. Men om enigheten sker på bekostnad av Jesu person, vare sig vi pratar om samfundsgränser eller religionsgränser, så tappar vi ju helt det avgörande fokuset. Vi ska snart nu här, efter att vi har sjungit salmen, så ska vi be för alla människor som är på flykt. Alla kristna, alla muslimer, alla olika människor av olika ursprung av tro. Men vi ska göra det i Jesu Kristi namn. Vi ska göra det i vetskap om att han också ber för dem. Och den här bönen kan också ge oss orsak till handling där det behövs. En kraft och vilja att göra något för människor och mänskligheten. Amen.